Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Ester Care. Och Helena, det är ju det bolaget, vårdbolaget, som du och jag har varit med och startat. Där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård.
Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på Gynpodden, vilket vi är jätteglada för. Och vi behöver alltid fler gynekologer till Ester Care. Så därför vill vi nu göra en shout-out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning hos oss på Ester Care.
Mm. Och precis som det är för våra patienter som kan söka vård hos oss, det vill säga att de kan bo vart som helst i landet eftersom vi är digitala. Om man laddar ner appen och så bokar man ett vårdmöte så kan ju även läkaren bo vart som helst i landet eller flytta under tiden man jobbar hos oss. Det är ju väldigt, väldigt flexibelt eftersom man jobbar hemifrån. Och jag tänker att det måste ju också vara helt underbart att som läkare kunna arbeta hemifrån och planera sin egen tid några dagar i veckan.
Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnovården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på Ester Care. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gynvård i hela landet.
Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena?
Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, mensbesvär. Och det är ju såklart ärenden och diagnoser som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs. Mm. Och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan.
Tack så mycket.
Tack och välkomna.
Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu, vilket man kan göra via UNHCR som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med olika typer av summor som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar livet på människor som är i en akut situation idag. Och om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation. Så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack!
Hej och välkomna till Gynpodden.
Välkomna.
Jag heter Helena Graflund Lagerkrans.
Och jag heter Lydia Graflund.
Lydia, du är ju inte läkare men du är ju superviktig i den här podden ändå.
Ja, men tack, jag behöver den bekräftelsen från dig ibland.
Jag ska faktiskt säga en sak. Och det är att det är flera som har sagt till mig att hade inte du varit med så hade podden varit ointressant att lyssna till.
Ja, men det är ju exakt därför jag är med.
Mm. Och, ja, men
håller så upp.
Vad sa du?
Jag håller upp intresset från alla lyssnare.
Ja. Nej, men det här är ju faktiskt någonting som vi läkare får ta till oss, att ibland så
är ni tråkiga.
Är vi tråkiga. Mm. Okej, dagens ämne är jätteviktigt. Det handlar om sex, och framförallt handlar det om när det gör ont att ha sex.
Ja.
Vet du, Lydia, att det finns kvinnor som inte kan ha samlag, alltså penetrerande samlag, för att man har så ont i underlivet.
Mm. Och det är nog inte vanligt att man pratar om.
Nej, det är det inte.
Och därför extra viktigt att vi lyfter det här, så att de kvinnorna känner sig hörda.
Ja.
Och så att de vet att det är fler som har det problemet. Mm. Och kanske får bra rekommendationer och tips på vad man ska göra.
Ja, och dagens viktiga och fina gäst är Nina Bom Starke.
Välkommen!
Tack så hemskt mycket.
Vi är så glada att ha dig här.
Nu kör vi.
Nu kör vi. Men du är också docent och överläkare på Danderyds sjukhus.
Och din före detta chef.
Ja, och min före detta chef.
Och du var lite besviken över att Nina inte kom ihåg att hon hade varit din före detta chef.
Alltså, det är så roligt att vissa saker är så stora hos en själv. Jag minns ju vart jag stod i köket när du ringde upp mig och sa så här: hej, du får jobbet om du vill ha det. Vill du komma och jobba? Och jag liksom, ja, jag vill.
Och Nina minns inte det
här. Jo, men jag kommer ihåg att jag var din chef. Men jag kommer faktiskt ihåg att jag anställde dig. Det stämmer faktiskt.
Det är faktiskt helt okej. Du har anställt många. Men du jobbar ju på Danderyds sjukhus och mestadels på vulvamottagningen, eller hur?
Mm, det stämmer.
Vad jobbar man med på vulvamottagningen?
Ja, men det är en mottagning som har utvecklats då. Vi startade den i början på 2000 ungefär, och då har vi liksom samlat patienter som har då vulvovaginala problem, och så det är ju mycket, alltså det som vi ska prata om idag då, många, många kvinnor som har ont vid samlag, alltså smärtproblematik, det är en stor del av patienterna som har det. Sen är det andra patienter som har som hudsjukdomar under livet, där vi liksom är lite gränszonen mellan hudläkare och gynekolog, vi samarbetar kring de patienterna.
Är det till exempel då lichenskrosis?
Ja, lichenskrosis och erosiv lichenplanus.
Vad är det för en person som inte är läkare?
Ja, nej, men det kallas för inflammatoriska sjukdomar som kan sitta i hud, slemhinna och även på andra delar av kroppen. Men det kan också drabba underlivet. Likaväl psoriasis kanske är ganska känt. Det kan också sitta underlivet. Så allt, för att underlivet, där har vi ju kvinnor, och vi har ju hud, slemhinna. Så, så det kan drabba även den regionen då. Så det har vi sådana patienter, och sen har vi en hel del faktiskt som har då förstadier till cancer i slidan och ute i huden i vulva då.
Mm.
Så de sköter vi rätt många sådana patienter.
Mm. Vi tänkte att vi ska spela in ett helt separat avsnitt om det med en annan doktor från vulvamottagningen.
Ja, att
vi
för att kommer jag lämna kommer på så mycket frågor nu som jag undrar. Men jag tänker att vi lämnar det för att komma in på dagens ämne.
Ja, vi får göra det. Men Nina, du bedriver också forskning sedan 90-talet kring det här.
Mm, det stämmer.
Är du lite pionjär inom det här i Sverige?
Nej, utan det var väl min handledare Eva Rulander då, som var professor hos oss. Och en manlig gynekolog som tyvärr inte är i livet längre, men Olle Frankman, som nog var den första i Sverige som identifierade de här patienterna då, liksom vestibulitpatienterna. Vi kommer att prata lite grann om vad vi ska kalla det och så, och det var väl i slutet av 80-talet och då i början på 90-talet som de rapporterna började komma, eller man förstod liksom att det här är liksom ett problem, och det började komma lite publikationer kring ämnet. Så de tycker jag är de riktiga pionjärerna, och i viss mån är vi även Inga Sjöberg uppe i Umeå som var rätt tidig med att starta en vulvamottagning. Och sen att jag kom in på det, det är sådär som det bara blir ibland, för att jag hade nog visat intresse för att jag gärna ville forska. Och då kom Eva och en kollega till och sa liksom, här har vi ett intressant problem. Är det någonting du skulle vilja titta på? Så började jag med det. Så det var mer av en slump. Och då sa de, ska du forska på de här patienterna? Då måste du ta hand om dem också i kliniken. Och så har det verkligen blivit då. Så att, och det är ju väldigt roligt då, för då har man liksom en klinisk frågeställning, en klinisk problem som man då dessutom får forska kring. Det passar mig väldigt bra, jag tycker det är väldigt kul då, för man har massa frågeställningar som man, så får man hitta massa olika metoder för att kunna svara på de frågeställningarna. Så att, och i början var det väldigt mycket vävnadsprover och massa patofysiologiska studier, alltså där vi försökte se vad är det som händer i vävnaden. Och då fick vi ju napp rätt snabbt liksom att... Det finns ökade antal nerver i slemhinnan och det har ökat blodflöde. Liksom tecken på att det finns saker som händer i slemhinnan. Det här sitter liksom inte bara huvudet på folk, utan det finns också fysiologiska förändringar som delvis kan förklara att man har ont.
Så du har ägnat egentligen större delen av ditt liv åt det här. Och det är helt fantastiskt. Och det är ju alla kvinnor i världen tacksamma för.
Faktiskt. Men just nu bedriver du en studie som handlar om botox i underlivet, eller hur?
Ja, ihop med Filip Haraldsson då, som är doktorand. Så att vi har gjort första delen av den studien. Och vi håller på att skriva ihop. Liksom, alltså 6 månadersresultaten har vi publicerat. Och nu håller vi på att titta på lite mer långtidsuppföljning. Vad händer liksom ett år efter man har fått behandling. Så det håller vi på med just nu.
Den här veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Libres.
Yes.
Och Libres, likt oss i Gynpodden, strävar ju efter att bryta tabun kring mens, vaginor och vulvor. Så att alla med en livmoder världen över ska känna sig stärkta och ha möjlighet att leva livet precis som de vill, utan rädsla eller skam.
Ja, och jag som gynekolog, men också som kvinna såklart, vet ju Lydia, och nu vet ju du också det när vi har poddat här i några veckor, att
jag är också kvinna.
Och du är
så
också
jag
kvinna.
Visste ju det utifrån det perspektivet ja. Innan. Men ja.
Ja, att en livmoder är ett fantastiskt organ, men det kan ju också orsaka så mycket problem och smärta. Rikliga blödningar, och man blöder igenom byxor och man blöder igenom på platser som man inte alls är beredd på. Men sen kan komma lite då och då. Och det här tycker jag att Libres försöker liksom angripa på ett jättebra sätt.
Jag tycker att jag är inne på deras sajt här nu, och jag kan verkligen tipsa om att gå in och läsa om myter och fakta, till exempel som de har om daglig intim hygien, din första mens, puberteten. De lyfter verkligen de här ämnena som är tabubelagda och ja, men bra att veta.
Yes. Och på hemsidan så finns det också alla deras produkter. Trosskydd och bindor, och de är både vulvavänliga och svanenmärkta. Man märker att Libres verkligen kämpar för att alla underliv ska få ett få en bra miljö, ett bra liv.
Ja, och vi har ju också en rabattkod den här veckan, nämligen Gynpodden 20, som ger 20% rabatt på menstrosor och menskoppar. Så gå in på libres.se och använd Gynpodden 20, och ja, den här koden gäller ju till den 2 november. Tusen tack Libres!
Ja, men då börjar vi med dagens ämne, och det är ju då smärta i underlivet vid samlag.
Och jag tänker att det första vi kanske egentligen kan gå in på, som inte så många har koll på, vad är det som händer i det kvinnliga könet vid samlag? Vad är det som aktiveras, och hur fungerar det helt enkelt?
Jag tycker det är en jättebra fråga, för jag brukar ofta också prata med det med de kvinnor jag möter, liksom att just det här, den kvinnliga erektionen som inte pratas mycket om, manliga erektion pratas väldigt mycket om, det är liksom lite digitalt on eller off på något sätt, medan kvinnor, det händer väldigt mycket då, liksom att klitoris svullnar och det ändrar anatomin lite grann, att slidöppningen öppnas och det blir fuktigt och liksom, så det händer mycket i vävnaden som är en förutsättning för att samlag kanske inte ska göra ont, och att det blir fuktigt, att det inte blir som friktion på vävnaden. Så jag brukar säga oftast, det är viktigt, helst ska man vara upptänd både i hjärnan, hjärtat och i underlivet för att det ska bli som bäst, så att säga. Sen inte alla de, alltid det är uppfyllt varje gång, men de fysiologiska förändringarna är väldigt viktigt då för att det ska bli liksom bra, helt enkelt.
Och vilka patienter är det som drabbas av den här liksom, allvarliga formen av smärta som liksom inte är övergående? Nej, men vad är det som händer när man känner smärtan?
Ja, nej, men man kan göra en oändlig lista på orsaker egentligen som kan liksom ligga bakom att man får ont vid samlag. Och i många, när man då pratar om vulvasmärta eller samlagssmärta i den bemärkelsen, så brukar man dela upp det i en kategori där man liksom verkligen, där det finns liksom en underliggande faktor som man känner till. Alltså är man opererad i underlivet? Har man fått strålbehandling för cancer? Eller är man väldigt skör för att man är i klimakteriet? Liksom då kan det göra det ont att ha samlag. Men då vet vi varför. Och i vissa fall kan man hjälpa till och i andra fall är det svårare då. Men sen så finns det en kategori smärttillstånd som kallas för vulvodyni, alltså vulvasmärta, som definieras som en alltså man har uteslutit liksom kända orsaker, men att kvinnan har ont vid samlag. Så att det är liksom två huvudkategorier. Sen är det lite undergrupper av själva vulvodynin då, som kan vara antingen att man har ont bara när man kommer nära, så man försöker ha samlag eller gynundersökning eller tampong, alltså man provocerat smärta. Eller så kan man också ha smärta som är mer spontan, pågående smärta. Och då, vi tror att de har liksom, det är helt olika typer av smärtproblematik. Mm. Och den vanligaste gruppen, det är ju de här yngre kvinnorna som har provocerad vulvodyni eller vestibulodyni, eller som vestibulit som det har kallats, eller det kallas i folkmun.
Vad är vestibulit?
Ja, men det är ju då ett... Då kan vi kanske ta det direkt då, liksom att vi försöker ändra lite på namnet då, för vestibulit indikerar liksom att det skulle vara en inflammation i vävnaden. Alla medicinska termer som slutar på it, liksom, det indikerar att det ska vara någon inflammation. Appendicit, det är blindtarmsinflammation till exempel. Men vi är inte så övertygade om att det här riktigt är en vanlig inflammation. För att det sitter väldigt speciellt, alltså man har fått, kvinnorna får ont runt, precis runt slidöppningen, oftast där mödomshinnekransen liksom fäster in i vävnaden. Där är väldigt, väldigt känsligt, och oftast är det då i bakre partiet som de har mest ont. Nästan alla beskriver samma typ av smärta. Så det är ett väldigt lokaliserat smärttillstånd, och det är den vanligaste typen då. Det är oftast yngre kvinnor kan man säga. Som drabbas. Jag skulle säga att merparten liksom, kan redan från 18 till 30 år kanske. Mm.
Så att, och vad är det som bidrar till det? Att de får ont?
Ja, men det vet vi inte. Nej, alltså, etiologin vet vi inte. Den starkaste faktorn som ändå kan vara associerad med att det här sätter igång och framförallt triggas igång då, det är faktiskt upprepade svampinfektioner. Det är den enskilda faktor som har starkast association till det här. Men sedan så tror vi ju att det är mer multifaktoriellt, att det är massa olika faktorer som påverkar, och då är det både liksom fysiologiska faktorer i vävnaden och även psykosexuella eller psykosociala som är kopplat till hur kvinnan mår för övrigt och personlighetsdrag och allt möjligt liksom, vad hon varit med om. Så det är en väldigt heterogen grupp. I början tyckte jag att alla är likadana, det är liksom att ha copy-paste liksom, men det är det verkligen inte det, utan alla har sin egen ingång, och det är därför det är så spännande liksom, varje gång jag ser datorn, och nu har jag nybesök, tycker jag är jättekul. då vill jag liksom försöka hitta vägen in just till den här patienten. Varför har hon ont? Och ibland kan man liksom förklara det för henne på ett sätt, eller man kan i alla fall diskutera. I andra fall är det mer liksom, ja, lite svårare kanske att förklara, men ont har hon.
Mm. Så att, ja. Jag träffar ju inte jättemånga kvinnor som har det här problemet, för de kommer ju oftast till er när de kommer till Danderyds sjukhus. Men jag har haft någon patient ganska nyligen här som inte hade haft några problem under flera år. Nu var hon liksom runt 20-årsåldern. Och sen så hade hennes man varit, eller hennes kille varit bort, och så kom han hem och sen är plötsligt bara så börjar göra ont. Och sen gör det liksom så ont så att hon kan nu inte ha sex. Är det vanligt att det går liksom från noll till att...
Ja, men det finns det... Alltså jag har hört alla stories tror jag för det här laget. Men ja, det är en patient som... Och då kanske det händer någonting i vävnaden eller någonting, att det gör ont. Liksom. Alltså det är så väldigt känslig vävnad. Alltså den vävnaden som sitter, liksom, om man tänker sig basen av de inre blygdläpparna in mot slidöppningen, den är... Det är oerhört känslig vävnad. Det är ungefär som munslemhinna. Den har liksom inget skydd. Hud har ju liksom ett hornlager ytterst och är väldigt bra skydd mot omvärlden då. Men den här slemhinnan är väldigt naken kan man säga. Och den är känslig för mekanisk retning kan man säga. Så det är klart att om en person har väldigt många vaginala samlag kan nog alla få lite ont för att det skaver. Eller det blir som en mekanisk nötning. Och då är det också en del kvinnor då som kanske har haft en hel del sex i början som kanske inte riktigt har lärt sig sin kropp, hur den funkar. Och så här efterhand kan säga, men det var nog inte bra, jag hade rätt mycket sex fast det gjorde faktiskt ont. Så då är det en inkörsport ibland. Och sen när väl smärtan sitter där, så är den liksom, det är svårt att få det att vända ibland. Och man hamnar i en ond cirkel, man blir rädd, man spänner sig, man får liksom ångest. Och liksom, det blir liksom, det bygger på något sätt, så att man hamnar i liksom en ond cirkel. Och ibland kan det vara ganska kort tid för att man hamnar i det där. Men själva diagnosen brukar man inte ge om inte man haft ont kanske 3-6 månader åtminstone, att det är ett ordentligt problem.
Mm. Men ofta så börjar det alltså i den här känsliga liksom slemhinnan, men sen blir det att nästan hela muskulaturen i bäckenbotten kan bli spänd, och då har det liksom kommit till nästa steg. Ja. Är det så du...
Ja, men det är det jag menar. Liksom, att då spänner de sig ofta. Alltså, omedvetet så spänner man sig, för kroppen skyddar sig. Smärta är en skyddssignal. Alltså den... Har man ont någonstans, så är det, liksom, så är det en signal på liksom, hallå, här är någonting som inte stämmer, eller någonting som ska skada kroppen. Och det är samma sak här. Och vad gör man då? Om det är ont att föra in någonting i slidan, men då stänger man ju den. Mm. Bränner man sig på, med handen på en varm platta, så drar man undan den. Det är precis samma mekanism, tror vi, liksom, i många fall, att det blir som en sorts skyddsreflex som kanske underhålls lite omedvetet. Mm,
just det. Hur många kvinnor är det som kommer in och söker hjälp hos er för det här? Hur vanligt är det i Sverige?
Ja, det finns ju inte någon riktigt sån här superduper studie som verkligen har tittat på just den här. Alltså det finns studier då som man har gjort uppskattningar, kan man väl säga, men ibland blandar man det här vulvodyni-begreppet, att man har med liksom lite äldre kvinnor som har ont hela tiden och blandar med yngre kvinnor. Så att, men vi tror liksom att det är säkert minst kanske en 5-7% som har pågående bekymmer, men sen är det ju många som har haft också, som, så att det beror på lite vilka siffror man tittar på. Men, så att jag har inte någon jättebra siffra sådär, men det är ett stort problem och det är väldigt underrapporterat, tror vi också. Mm.
Om man blir lite orolig när man lyssnar på det här för att hamna i det här tillståndet, och just som ni säger att det kanske kommer från ingenstans och att det börjar lite grann och sen så blir det mer och mer, vad säger du till de kvinnorna som tänker så nu, som hör det här?
Nej, men jag tycker att man ska lyssna på kroppen, och ett viktigt budskap tycker jag, det är ju liksom att sex ska inte göra ont. Jag menar, kan det göra ont någon gång ibland, så där, det är väl ingen fara då, men om det börjar som du beskriver då, liksom att det är som den här patienten som Helena berättade om då, så tycker jag att man liksom rätt snabbt ska dra den åt sig då. Liksom, för det första, avstå från den typen av sex som gör ont, det är liksom nummer ett. Det finns faktiskt massa sätt att ha sex på, och det ska inte göra ont, och sen så får man väl söka hjälp, och det beror lite på hur gammal man är och var man bor och sådär, men jag tycker man ska ta signalerna på allvar.
Mm. Och vad gör man?
Ja, man är i den åldern så att man hör till en ungdomsmottagning, så bör man ta kontakt med sin ungdomsmottagning. Det är naturligtvis lite olika kunskapsnivå på olika ungdomsmottagningar, men det här är ju någonting som vi jobbar med hela tiden och försöker höja kunskapen. Och vi tror, eller personligen och många med mig tror ju liksom att ungdomsmottagningarna är ju en jätteviktig, eller de har en väldigt viktig roll i det här, för att de möter ju de unga kvinnorna, och vi vet ju det att kan man få tag på dem tidigt när de har problem, så är det mycket lättare att vända. Så att har jag en remiss som kommer till mottagningen då, det är någon som har haft ont i 2 år eller någon som har haft ont i 15 år, så den här 2-åringen, det känner jag mig liksom, det är piece of cake jämfört med kanske någon som har haft ont i 15 år. Ja, ni förstår. Så att ungdomsmottagningen, och sen är man äldre eller något annat, men är också en gynekologmottagning, en sex- och samlevnadsmottagning eller en kvinnoklinik, alltså olika kvinnokliniker. Så det ska ju finnas kunskap om detta, såklart, på alla kvinnokliniker.
Mm. Och vad får man för typ av behandling? Vad hjälper ni dem med?
Nej, men det är ju, nu jobbar vi ju då på en av de specialiserade mottagningarna då, och då har vi ju ovanligt mycket resurser som inte... Alltså man kan hjälpa de här kvinnorna med ibland väldigt enkla råd. Man kan undersöka dem, man kan ge dem tips och råd, hur de kan liksom ta hand om sin vävnad, hur de kan ta hand om sin bäckenbotten, hur de kan ta hand om sitt mående. Det är kopplat till en rätt hög samsjuklighet med framförallt ångestproblem, stressproblem. Så att man kan ibland bara liksom att man pratar igenom livsstil och hur man praktiserar sex. Och, alltså, så kan man, det första grejen är ju faktiskt att ge dem adekvat information och stämma av lite var de befinner sig, så att säga. Men hos oss då, så har vi ju flera olika professioner som hjälper med patienten. Och då, så att alla träffar en läkare. De får en diagnos som också lägger upp en plan. Ska man sätta in någon form av medicin? Ibland har vi mediciner för att minska smärtkänsligheten i vävnaden om det är riktigt illa. Vi har också en form av lär dem en, ja, en form av exponeringsövning, att man får liksom lära om lite grann övningar som våra barnmorskor lär ut. Det här att de lär sig kunna beröra utan att det gör ont. Alltså man får vara väldigt, väldigt försiktigt att bara kunna nudda vävnaden i princip. Om man successivt så kan man öka provokationen under smärtgränsen. Och då får de guidning i det och övningar hur man gör det. Och där kommer också in bäckenbottens... För att oftast har de en dysfunktion i musklerna, att de kan varken knipa eller slappna av. Det är som en sorts kramp. Och det jobbar vi jättemycket med, för det är en viktig bit. Och sen har vi även kuratorer då som jobbar mer med de psykosexuella eller psykosociala komponenterna. Liksom hur mår man, hur hanterar man sin situation? Och vi tror ju på det här nu att om man tar hand om hela patienten så har man mycket större chanser att hjälpa henne. Man kan liksom inte bara stirra sig blind på ett litet område runt slidöppning, utan man måste koppla in det här andra också om det är liksom, om hon har svåra problem.
Mm. Ja, så att för att kunna kanske undvika att hamna här så låter det som att knipövningar generellt sett är ganska bra att göra om det är som du säger med bäckenbottenmusklerna.
Nej, det är lite tvärtom. Alltså, alltså det fokuserar på avslappning. Mm. Men då är det så att man, för att kunna hitta avslappningen, så är det lättare att gå via att man känner att man kniper först. Först känner man, okej, nu är jag spänd. Och så att man känner skillnaden och så tränar man på avslappningen. Men det kan vara jättesvårt ibland. Så att, men fokus är på avslappning.
Det, och så finns det en väldigt bra vulvamottagning då på Danderyd. Den är väl organiserad och, som du säger, ganska mycket resurser. Men hur ser det ut i resten av landet?
Ja, det är väldigt olika då. Så att det är lite för mycket, det är liksom lite eldsjälar som driver vissa verksamheter. Och du måste höja liksom grundnivån på något sätt. Liksom att det här är verksamhet som ska in på alla kvinnokliniker, tycker jag. Det ska finnas en specialistmottagning, minst en specialistmottagning inom varje region. Och att man då även då jobbar gentemot, som jag säger, ungdomsmottagningar och sex- och samlevnadsmottagningar. Att man behöver liksom hela tiden fortsätta och öka kunskaperna och, så att man får in att detta är liksom jättestor patientgrupp som många andra patientgrupper. Mm. Mm. Så att det handlar väldigt mycket om utbildning och men det kan inte vara så att det ska drivas av några som är eldsjälar in, utan det måste finnas med i basverksamheten.
Finns det motsvarande problem för män?
Ja, det finns också bäckenbottensmärta, kan man väl säga, hos män. Det har väl uppmärksammats ganska nyligen, tror jag. Det kanske inte är samma utsträckning, men det är inte lika mycket undersökt heller, men det finns. Som beskriver liksom samma typ av smärta, ont, liksom kramp, ont i underlivet. Oh.
Mm. Hur ser prognosen ut om man får hjälp?
Jo, men jag satt och svarade här om dagen på en sån här chatt i Aftonbladet. Då var det, han ju tyvärr inte svara på alla frågor, men det var ju några som var väldigt uppgivna då och tänkte liksom, det känns så hopplöst. Och då sa jag det, att det vore väldigt bra liksom, att även patienter som har fått hjälp, att de också uttrycker detta på sociala medier. Men annars så ser man oftast liksom bara de som har problem som inte går över. Då kan man nog få bilden av att det här liksom, att inte går att göra något. Men jag tycker att även hos oss då, så är det ju jättemånga som hjälper, som blir, och det, allt ifrån att de faktiskt blir helt bra eller mycket bättre. Och sen så finns det naturligtvis en grupp som är svårare att hjälpa. Mm. Så att så är det ju. Men jag tycker man ska vara hoppfull, och jag ser mig själv väldigt mycket som en liksom coach och peppar, och man stöttar dem. Liksom och en annan sak som är unikt, tycker jag, eller inte, kanske inte unikt, men för den här patientgruppen, att alla vill bli bra. Mm. Och då är det väldigt roligt att jobba med. Det finns faktiskt en del tillstånd med patienter som inte vill bli bra, men de här vill verkligen bli bra. Mm. Ibland lite för fort, så man får ibland lugna ner det hela lite.
Mm. Ha lite tålamod. Ja. Mm. Du nämnde lite att det finns en viss samsjuklighet med depression och ångest. Vad är hönan och vad är ägget?
Ja, det vet man, det vet man ju inte riktigt. Utan det är klart att man kan tänka sig att man... vi frågar väldigt mycket om det. Liksom, och det finns också studier som visar att trauman under uppväxten är liksom överrepresenterat. Inte nödvändigtvis sexuella övergrepp, men det finns ju andra liksom, psykiska övergrepp och maltreatment liksom, under uppväxten, som kan spela roll. Liksom, att man blir liksom en känslig person. Så det finns det data för. Och då kan man ju tänka sig, om man har med sig något redan från början då, så är ju sexualiteten är ju, det är väldigt känsligt. Och att ha sex med en annan person är också väldigt, liksom det bygger egentligen på väldigt mycket tillit. Mm. Och att man vågar släppa taget. Och då är klart, har man väldigt mycket trauma bakom sig, så kanske man inte klarar det. Och sen så är det ju de såklart som blir ångestfyllda och får, liksom blir deppiga av att ha problemet. Så att ibland kan man förstå det ena eller det andra, men det här med hönan och ägget är inte alltid så lätt att svara på.
Jag hade en annan patient som jag som var, det var så här att hon hade haft jättemycket besvär. Och jag tror till och med, alltså när hon blev gravid tror jag till och med faktiskt att det var med, alltså insemination i hemmet. Hon kunde liksom inte ha penetrerande sex för det gjorde sånt. Födde barn vaginalt och blev helt frisk. Mm. Vad är mekanismen bakom det?
Nej, men alltså det, jag tror att i alla fall förr så sa många så här liksom att bara för du barn så går det här över. Men det finns liksom ingen studie som har visat det, så att jag tycker inte man kan riktigt säga det.
Däremot, nej, det är en anekdotisk historia, men den är ändå intressant.
Jo, men det är det. Ja. Och vi uppmuntrar patienterna att föda vaginalt. Mm. För att det blir ändå lite annan anatomi. Det kanske blir lite vidare och lite mindre. Ja, det kan vara saker som ändå är positivt efter en vaginal förlossning. Samtidigt vill vi inte att hon ska brista, men vi vill inte att någon ska brista. Så det är väldigt viktigt att man tänker på den biten också. Sen när det gäller den här heminseminationen, vi har massa bebisar på vår mottagning som har kommit till på det sättet. Mm. För att jag brukar ta upp det väldigt tidigt när de kommer, för ibland så vågar de kanske inte fråga om det, för de är så rädda för det. Som de ser sig själva då, att jag kan liksom inte, jag funkar inte som kvinna, jag kan inte ha samlag, jag kommer aldrig kunna bli mamma, bara massa negativa saker. Så jag brukar ta upp det redan från början, det är så att vi ska försöka hjälpa det här, och det kan hända att jag hoppas liksom att det blir mycket bättre och så, men jag kan inte garantera att inte det kommer vara en viss smärta vid samlag då, men och då brukar jag berätta om det. Och ibland är det så här att om man vill, alltså det finns massa sätt att ha sex på olika sätt, och samlag är ett sätt. Men det är klart att vill man bli gravid så är det ju bra om man kan ha samlag. Men kan man inte det, så kan man också hjälpa till om allt annat är bra med heminsemination.
Mm. Hur går det till, heminsemination?
Ja, det är jätteenkelt. Utan det är bara att parten får utlösning, samla upp sädesvätskan. Och sen så drar man upp den i en liten sårspruta, en liten plastspruta. Och sen kopplar man en smal kateter, plastkateter. Och sen bara sprutar man in det längst upp i slidan. Och den lilla smala kateten kan i princip alla föra in genom slidöppningen.
Ja, så då har man en annan typ av sex. Och sen så leder det här till att man efteråt egentligen gör heminseminationen.
Ja, i samband
med det. Ja, men det är det jag menar. Ja. När mannen är klar och så gör man det.
Det blir väl lite tekniskt. Kanske inte så romantiskt just. Nej. Det blir lite tekniskt. Men det funkar ju. Då hamnar ju sädesväskan där den hamnar annars ändå.
Så alltså jag kan säga att skaffa barn är inte alltid så romantiskt. Det kan ju vara lite produktion. Ja. Hemmaproduktion även annars.
Men bara det att få höra det här, att det är faktiskt möjligt. Jag brukar säga att jag har nog en egen liksom agenda, en målsättning för patienterna. Jag tycker liksom att de ska kunna ha en partner, att de ska kunna ha intimitet, att kunna ha sex och att kunna bli mamma om de vill.
Mm, det är ju jätteviktigt att få veta det direkt, att det löser sig med den biten om man vill det.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer.
Mm. jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns något som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu, och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt fyra kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Den är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack.
Den här veckan är vi sponsrade av Natural Cycles. Och vi har den stora äran att få ha med Elina Berglund Kärrwitzel här i podden idag.
Mm.
Elina, Lydia, det vet du är en av grundarna till Natural Cycles.
Ja. Det känns så kul. Elina, vi är så himla glada att få prata med dig, och hela vägen från New York ringer du in till det här samtalet.
Mm.
Och jag tänker att vi dyker rakt in i Natural Cycles-appen.
Ja,
som jag för det första bara måste säga tycker är så himla fin.
Ja, vad kul.
Ja, den är så lättförståelig och så informativ och så smart. Jag tycker den är jättefin. Men jag skulle vilja börja med kanske höra lite hur det här uppstod. Hur kom ni på Natural Cycles? Berätta, Elina.
Ja, och först och främst tack för att jag fick vara med. Jätteroligt att få vara med i fina podd. Så Natural Cycles kom egentligen utifrån ett eget behov av ett hormonfritt men effektivt preventivmedel. Jag är partikelfysiker från början, och jag har forskat på CERN-laboratoriet i Schweiz, där vi upptäckte Higgs-partikeln som ledde till Nobelpris i 2013, och vi upptäckte den 2012.
Så coolt.
Och det var ungefär samtidigt då, 2012, det var dags att ta ut min P-stav som jag hade haft i ungefär 10 år. Och det var min tredje P-stav, och man tar ju ut den, i alla fall då tog man ut den efter ungefär 3 år. Och vi funderade då på vad vi skulle göra, för att vi ville skaffa barn om något år. Och jag tänkte att då kan jag inte sätta in en ny P-stav. Och jag vill inte heller äta P-piller, för det hade jag testat som tonåring men mått ganska dåligt av mentalt.
Mm.
Så då tänkte jag, okej, men vad finns det för alternativ jag kan använda nu i något år innan vi vill bli med barn som är hormonfritt, men jag vill inte heller sätta in en kopparspiral i och med att vi ändå ganska snart vill skaffa barn. Jag tänkte det kanske kan vara bra för kroppen att liksom börja få ägglossningen igen och återgå till det normala innan vi blir gravida och det blir liksom ännu mer hormoner.
Lära känna sin cykel igen.
Ja, precis. Och det är ganska coolt, för att det är en ganska typisk historia vi ser hos våra användare nu idag, som är i genomsnitt 30 år gamla, och många tycker om att man kan använda Natural Cycles både åt båda hållen, både för att undvika graviditet men också för att bli gravida. Men då i alla fall så läste jag på om forskning kring kvinnokroppen och insåg att kroppstemperaturen går upp vid ägglossningen, så mellan ägglossning och nästa mens, på grund av att progesteronet som då ökar värmer kroppen. Och det är någonting som kvinnor då brukade göra för hand med ganska enkla regler, men då inte var särskilt effektivt i och med att man då inte kunde ta föregående cykler in i beräkningen och liksom inga, det var inga ordentliga statistiska metoder. Men då tänkte jag att jag som partikelfysiker, min kompetens är så här algoritmer, statistik. Jag kan skapa en algoritm som då lär känna den individuella kvinnans kroppstemperatur och cykel och liksom ta föregående data från föregående cykel in i beräkningen, så att jag kan göra så att det blir lättare att använda men också mer effektivt som preventivmedel. Så det var på den vägen vi Natural Cycles startade.
Mm. Alltså jag tycker att det är så intressant. Jag tycker att det är så modigt att liksom komma upp med någonting helt nytt. Alltså inte för att, jag förstår vad du menar. Vetskapen fanns ju såklart om att det är på det här sättet. Men att ändå liksom skapa den här algoritmen och appen. Och, ja, jag tycker att det är jättemodigt.
Utveckling, Helena.
Ja, jag vet.
Kallas det. Mm.
Jag tycker också att det är så fantastiskt vad man kan göra när man lär känna kroppen. Mm. Och vetenskapen runt kroppen och fysiologin. Jag tycker det är så intressant.
Ja, det är det vi hör mest från våra användare. Om man läser våra app-reviews eller bara lyssnar på vad våra användare säger, att de verkligen uppskattar att de får lära känna sina egna kroppar och förstå vad som pågår inuti och liksom känna att man har den kontrollen. Det är en väldigt häftig känsla.
Mm. För att jag vet, vi har ju spelat in, vårt första avsnitt handlade just om mens och hormoner och kvinnokroppen. Och då pratade vi ju mycket, Helena, om de olika faserna som man har med i appen. Follikulärfasen, ägglossning, lutealfasen och mens. Mm. Och det får man ju verkligen, om man går in i appen så får man ju se de olika när man själv är i de faserna.
Mm. Det är superbra.
Ja.
Mm. Men Elina, förstår jag rätt att ni först kom med appen som en preventiv metod och sen vidareutvecklade ni produkten till att också bli då en produkt där man kunde se när man är som mest fertil?
Nej, vi kom med båda två från början. Och man kan också använda appen för att följa sin graviditet. Och alla tre inställningar eller modes fanns från första början när vi lanserade appen. Så egentligen så är det ju ganska... Det är samma teknologi bakom. Det är bara lite annan optimering på algoritmen om man vill bli gravid. För egentligen finns det ju bara 3 dagar per cykel som man har liksom en större chans att bli gravid. Mm. Så då, om man använder appen som preventivmedel så ger vi gröna och röda dagar. Så röda dagar om man är fertil eller kan vara fertil och man måste skydda sig. Eller gröna dagar om man definitivt inte är fertil och inte behöver skydda sig. Medan om man använder den för att bli gravid så är det samma sätt att identifiera ägglossning och så. Men snarare att vi ger då en röd skala som man kan då se när man är som man har den här förhöjda fertiliteten och hittar de där 3 dagarna som man faktiskt har en större chans att bli gravid om man lyckas pricka in de dagarna.
Just det, Elina, vilka kvinnor är det som ni framförallt vänder er till? Vilka kvinnor som lyssnar på det här tycker du ska använda Natural Cycles?
Så det är viktigt att tänka på att det inte skyddar mot könssjukdomar. Så att våra användare och de kvinnor som det passar bäst är de som har en stabil partner. Så att könssjukdomar inte är liksom någonting man oroar sig för. Och sen så har vi bara gjort kliniska studier på kvinnor över 18 år. Så man måste vara över 18.
Mm.
Men majoriteten av våra användare är mellan 25 och 35. Så det är väldigt vanligt att de flesta av våra användare, de har provat många olika preventivmedel och inte hittat någonting som passat för dem. De har haft biverkningar och av andra metoder. Och så kommer de då att hitta Natural Cycles. Och också ofta uppskattar att man kan då i framtiden om man vill använda den för att bli gravid. Så att all den data man matar in när man använder som preventivmedel gör att man lär känna sin kropp och appen lär känna sin kropp. Så om man då en vacker dag vill bli gravid så är det lättare för att man har koll på när man har ägglossning.
Mm, just det. Så att, vi kan ju nämna då att Natural Cycles är den enda godkända preventivmedelsappen som finns på marknaden idag. Och att det är världens första och enda digitala preventivmedelsmetod som är CE-märkt och vetenskapligt bevisad.
Ja, det är en medicinteknisk produkt i samma riskklass som till exempel kondom, som också är en medicinteknisk produkt som preventivmedel. Och vi har nu publicerat 12 kliniska studier. Så vi är ju forskare från början, så vi driver fortfarande forskning. Och 4 av de studierna har då undersökt hur effektiv Natural Cycles är som preventivmedel. Och den är då 93% effektiv i typisk användning, vilket inkluderar alla graviditeter, och 98% effektiv med perfekt användning, vilket innebär att man faktiskt skyddar sig, eller att man inte har oskyddat sex när appen ger en röd dag.
Just det. Och den här veckan så har vi rabatt på en årsprenumeration och en gratis termometer på naturalcycles.com. Så om man använder koden gynpodden så får man 20% rabatt. Så gå in och titta på naturalcycles.com och köp en årsprenumeration om du tycker att det här är en preventivmedelsmetod som fungerar för just dig.
Mm. Tusen tack Elina för att du ville vara med och prata i våran podd, och tusen tack Natural Cycles
för att ni sponsrar oss.
Ja.
Tack för att jag fick vara med.
Men kan inte du berätta vad er senaste forskning om botoxbehandlingen? Vad det är,
ja, jag har ju massa forskningsprojekt på gång. Men, okay. men botox är ju då, jag har använt det ganska länge liksom, för en del såna patienter som har väldigt stark kramp eller smärta, alltså kombinationen smärta och väldigt tajta muskler där de har svårt att med vanlig hjälp, alltså övningar, få ner spänningen i bäckenbotten. Och det var en grupp från Göteborg som testade det här för ganska många år sedan. Då kom de upp och så visade de mig hur de gjorde. Och sen har jag liksom testat det. Och nu har vi gjort det i en studieform. Och så här efter kan man säga att det var lite synd att vi valde den dosen. Men det tar väldigt lång tid att planera en behandlingsstudie. Alltså, men allt eftersom vi planerade när de började genomföra den, så hade jag väldigt mycket kontakt med andra kollegor runt om i världen. Och insåg liksom att man skulle nog lugnt kunna haft en högre dos. Men det spelar ingen roll, utan för nu har man täckt in, nu finns det studier då, randomiserade studier, alltså riktiga studier som täcker in olika doser av botox.
Botox är ett nervgift, eller hur? Som gör att nerverna...
Ja, så att tanken är liksom att man slår ut nervens signal ut till muskeln, att man får en avspänning av muskeln, och det sitter i 3 månader. Mm. Och då sprutar man i de här liksom knipmusklerna som sitter i nedre delen av slidan. Och man kan komma in med ett finger och komma åt de här musklerna. Och det gör lite ont, men det går väldigt fort. Mm. Och det är faktiskt väldigt lite biverkningar till detta. Så det är en säker behandling om det är rätt person som gör det. Och då visar väl... Det primära utfallet var liksom just kopplat till samlagssmärta. Så det var inte helt signifikant, men man tittar liksom på sekundära utfallsmått och så talar väldigt mycket till för botoxbehandling. Men vi tror att det är en dosfråga.
Mm. Och man måste ha det upprepade behandlingar?
Nej, men det är väldigt... I studien gav vi 2 gånger och så måste det gå 3 månader mellan då. Men sen har vi ju då en klinisk erfarenhet, för vi använder ju högre doser nu. Och det är ju så att många svarar ju väldigt bra på det, men de som svarar bra på det är ju de som har en stark muskelkomponent. Mm. Du ska inte ha dem där ont, men är avslappnade. Så det är liksom ingen smärtbehandling, det är liksom sekundär effekt på smärtan.
Just det. Mm. Men jag tänkte bara lite mera i detalj, bara om vi kan prata om vad, om vi har lyssnare som har problem, men kanske inte så mycket att man känner att man vill springa till gynekologen imorgon.
Nej.
Vad kan man göra hemma? Nu ikväll.
Ja, men alltså, det är så många saker som kan göra ont. Så man ska ju faktiskt bli undersökt. För ibland är det andra saker som gör ont. Och svamp har vi lite varit inne på då. Och många berättar då att man bara har fått massa svampmediciner utskrivna och det inte har hjälpt. Och det är ju fel. För då har man liksom inte verkligen omprövat den diagnosen. Är det verkligen svamp? Och är det svamp så ska man verkligen behandla det. För att vi vet ju det, att det är inkörsporten för en del. Men jag tycker faktiskt att man ska bli, jag har svårt att säga så här generellt. Sen kan man rent generellt, ska man vara rädd om det här området då. Så att det gäller ju då, man ska inte ha överdriven tvättning nu, många som är så duktiga på alla sätt och de tränar och grejer har sig och kanske tvättar sig jättemycket. Men försök dra ner lite på vatten och gärna använda olja och mjukgörande. Liksom. Ja, det är en första del, liksom vara rädd om vävnaden. Mm. Men sen behöver man då, har man något så behöver man nog ändå gå och kolla. Mm. 17, som jag sa, det finns så många olika anledningar till att man kan ha ont.
Mm. Bra. Då uppmanar vi alla som har smärta i underlivet att söka gynekolog. Mm. Omgående. Mm. Mm. Har du några sunshine stories som du vill berätta?
Ja, nej, men det, jag har ju så många. Ja, jag har en patient som jag kommer så väl ihåg som hon var lite äldre och haft jättemycket problem och haft det väldigt jobbigt i livet. Och men där jag då liksom frågade henne då när hon kom, liksom, för hon hade haft ont väldigt länge. Så jag frågade henne, liksom, vad tror du att jag kan göra? Vad vill du, vilken hjälp vill du ha mig? Men det visade sig att just att hon ville bli gravid. Mm-hmm. Så då hjälpte vi henne med det och det blev bra så att säga. Men hon blev inte av med sin smärta, men hon blev fick gravid. Barn och sådär. Så att... så det är det och sen så tycker jag liksom att resans gång har varit så spännande liksom från att man började för så pass länge sedan och se de här patienterna och sen har jobbat med så många olika yrkeskategorier där vi liksom har stött och blött och liksom kunnat hjälpa väldigt många patienter och jag har en barnmorska då, Gunvor Öhman som jobbar med oss, hon har jättemånga patienter men hon skickar ju mig liksom små meddelanden i journalerna. Liksom, nu kunde Mikael ha samlag. Yippie! Liksom, så att man liksom följer dem. Så att det, sen är det inte så. Det kan jag också säga då att allas primära mål är faktiskt inte att ha... Att det är just samlag som är egentligen det de vill. Och det kan ju vara svårt för oss läkare ibland. Att, alltså läkare är fortfarande så här lite, man är lite rädd när man går till doktorn. Och alla kanske inte berättar allting, men det är därför det är så bra när vi jobbar ihop. Då, för då berättar de lite för mig först och jag kan fråga kanske ganska liksom systematiskt och sådär. Och sen så de svarar pliktskyldigast. Men sen träffar de barnmorskan och så Gunvor då, och så jobbar hon med dem och så berättar de massa mer för henne. Och sen kommer de till kuratorn och då kommer det ännu mer. Och då hos kuratorn jobbar ju ofta så här liksom att de får sätta liksom hemuppgifter och sätta upp olika mål. Och då är det faktiskt... Det är andra saker. Liksom. Då är det mer kanske att livet ska funka bättre. Att de ska vara mindre stressade. Att liksom, så, och då kommer inte samlagssmärtan alltid överst. Så det tycker jag är ganska intressant. Det är sådana man har lärt sig efterhand. Och så man måste liksom försöka individanpassa det hela.
Mm. Hur ser du på din forskning om det här området om så här 15-20 år? Var tror du att vi är någonstans då om det blir som du vill?
Ja, det allra bästa skulle vara att vara som i magsår, att man hittar en liten basilusk som var svaret. Nej. Och så lärde man sig behandla den. För det trodde väl ingen att magsårsproblemet skulle lösas på det sättet som du har gjort. Nej, alltså jag hoppas, alltså min dröm är ju liksom att vi hittar preventiva åtgärder, att vi identifierar det här mycket tidigare, att vi inte behöver gå så långt utan att, och där handlar ju mycket om hur man praktiserar sex och hur ung... Jag tror det är rätt tufft att vara både ung tjej och kille idag och leva upp till alla förväntningar som finns runt om i samhället och på nätet, liksom vad man ska klara av.
Tycker du att det förändras de senaste 20 åren?
Ja, men det tror jag nog liksom ändå att... Alltså, jo, det har det väl. Ja, men det här att man exponeras ju inte liksom för... Det gjorde man inte förut, man fick liksom... Nej, men det tror jag är faktiskt en ganska stor skillnad.
Jag tror man har högre krav på sig själv och på sitt eget liv idag än vad man kanske hade för 20 år sedan. För man får så mycket intryck via sociala medier och via alla Netflix-serier som man tittar på att man tycker att livet borde vara mer hela tiden, tror jag. Mm. Och att ens sexliv borde alltid vara fantastiskt. Och det borde gå ihop med att man ändå har ett toppjobb och hinner med att ha hund och barn och alla de här delarna. Jag tror det blir
jättepress.
Det här idealet verkligen som kopplas ihop till ett enda liv och att det liksom inte är enough vad man har. Ja. Också kanske vetskapen om att det går upp och ner. Mm. Det tycker inte jag
Det framgår inte på sociala medier.
Nej, men det gör ju inte det. Och det här är ju liksom ett ämne som pratas om jättemycket idag, vilket är jättebra. Men jag tror att det här, jag tror också att ett sexliv, det är inte så vanligt att alla kanske pratar om det. Nej. Med varandra, med sina vänner eller framförallt inte med familj.
Inte ens med sin partner ibland.
Nej, inte ens med sin partner ibland. Och jag tror att där kan det finnas mycket förväntan om att det ska vara top-notch hela tiden. Och har man inte det så har man kanske någonting som man inte tycker är toppen i relationen. Men där tror jag också att det är ju som allt annat i livet. Det går ju upp och ner.
Mm. Och kvinnorna tar ju väldigt mycket, de tar ju väldigt mycket ansvar och lägger på sig själva väldigt mycket skuld och skam liksom för det här. Och så att, nej men jag tror ändå liksom att man kanske, jag hoppas ju liksom, nu har ändå kommit signaler liksom att man kanske faktiskt måste börja prata om sex tidigare i, jag vet ju inte, jag har liksom funderat på det så himla mycket, men i vilken form man ska göra det utan att låta som moraliskt, men att man, jag tror ändå att man behöver prata om sex tidigt med ungdomar, och man, att det ska liksom inte göra ont, och man, just det här, få bort prestationskravet och så jag tror att det börjar nog redan där faktiskt, att det där är någonting vi behöver förändra.
Ja, och för att veta när det blir fel. För att om man inte pratar om det överhuvudtaget så är det ju väldigt svårt att veta vad man ska förvänta sig och vad som blir rätt för dig som person eller inte.
Ja. Men som är ett budskap i den här podden, och det är ju att det ska inte göra ont. Sex ska inte göra ont. Det är inte, liksom, det är inte okej.
Nej. Ska vi avsluta där med de insiktsfulla orden?
Ja, verkligen.
Och glöm inte att gå in och följa oss på Instagram. Där heter vi Gynpodden, och där kan vi vara interaktiva och prata med varandra. Ni kan ställa frågor, vi kan svara, och vi tar också gärna emot liksom feedback och kritik om ni har någon sådan. Så in och följ oss på Gynpodden på Instagram. Nina, tusen tack för att du kom hit idag.
Ja, tack själv.
Så
tack
intressant så att få lyssna till.
Jag tycker det är så fantastiskt att vi får träffa personer som dig, Nina, som kan så mycket och som har jobbat så mycket med ett sånt ämne som är så pass viktigt för så många personer.
Vet du vad hon kallas på kliniken?
Nej.
Storvulvan.
Det var som en annan gång när en av mina doktorander disputerade, och då sjöng en kollega att den här Edvard Persson, som jag har suttit i en landsväg i hela mitt liv, och då sjöng han till mig som Nina, hon har glott på en slidväg i hela sitt liv. Men det bjuder jag på.
Det är vi glada för. Ja. Tack samma. Ja.
Tack Nina.
Okay.
Hej då.
Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.